Ja, god morgon. Där bröst den intressanta storyn av. Det är vår automatik som aldrig ger upp. Men det var nära att jag inte hade vaknat. Det var inte som vanligt att räcka upp klockan 5 här i morse. Därför att vi hade ett stort möte på föreningen igår. Så det blev inte att jag la om lika tidigt, gick upp lika tidigt. Men jag har likfullt kunnat kolla ny. Däremot jag inte kolla mig för väder. Vänta, ska vi se här. Och styr upp rullgardinen. Oj, aj, det är en sol som tittar rå. Så här mycket sol har aldrig varit under den här sändningen. Det är historiskt. God morgon, du lyssnar till Radio Nacka 99,9. Jag heter Lasse Lundberg, finns här varje morgon mellan 7 och 8. Idag var tisdagen den 30 mars och 3,4 grader står på termometern. Som i och för sig sitter lite i solen, så jag vet inte hur jag kan lita på den. Men underbart solsken, man får liksom hålla för där själva solen. Den har precis kommit ovanför taket på huset bredvid här. Men himlen är blå med lite vitt, det är blandat blått och vitt. Men den här gången är det såna här fina moln som är liksom högre och tunnare och som verkar kunna röra sig. Apropå röra sig, ska vi se vad vi har för vind. Ska öppna fönstret också. Så där. Få in lite kyla här, vad skönt. Lite frisk luft. 3 meter per sekund lovar de att det ska bli under dagen. Rakt östliga vindar som kommer att stanna så gott som hela dagen. Och så har jag kollat här att vi faktiskt ligger ute på internet. Så det fungerar idag igen. Radiolars.com kan man gå på internet om man vill lyssna på det här. Och 99,9 i själva luften då. Vad trevligt med lite solsken. Det kommer bli så hela dagen med lite sådär klart till halvklart väder. Och jag har ingen nederbörd naturligtvis. Det kommer kliva upp till en 10 grader. Och faktiskt hela dagen, hela kvällen och även in på natten kommer vi ha lite klart, halvklart. Och just nu är det en ganska stark sol här. God morgon, 5 minuter över 7 på morgonen. Tisdagen den 30 mars. Och som vanligt kan man ringa in hit i sändningen och försöka väcka upp mig. Det är 08 716 44 17. God morgon. Lyssna på ett ganska märkligt radioprogram från Amerika. En man som heter Art Bell som gör ett program som heter Coast to Coast. Det kan vara som att sitta runt lägerelden och höra någon berätta spökhistorier och sådär. Det var en ganska lång förklaring till att igår när jag inte kom ut i sändning så lyckades jag då hacka mig in på min egen dator och komma ut i sändning igen. Vilket innebar att fördröjningen bara var 10 sekunder. Men nu är det så konstigt med datorn. Nu har den liksom gått tillbaka. Så att nu är vi tillbaka till 1 minut och 10 sekunders fördröjning från det jag sänder till det går ut. Och det kanske ni undrar, vad har det med saken att göra? Men varje gång jag ser vad klockan är så måste jag då... Jag har alltså ställt om klockan nu igen. Vänta, vi tar det här. Nu stoppar vi, tar det här vetenskapligt. Det här går inte att hålla på. Nu ska vi se. 9, 0, 5, 1, 0. Förlåt? Nu ska vi se vad klockan är här. Jag ska ställa fram min.
7, 5 och 0.
Okej, 5 och 0. Då är det 6 och 0, då blir det väl ungefär.
30 mars.
Ja.
7, 5 och 10.
Varför låter hon 7? Sådär, okej. Det är bara så att... när jag sänder här, det blir alltså någon minutfördröjning. Nåja, vi hade problemet igår med att ställa om från sommartid. Ursäkta, programmet har inte riktigt börjat än, så att jag kan ta mig lite friheter och vara lite kontrollerad. Okej, tillbaka till verkligheten. Det här är Radio Nacka 99,9. Ansvarig utgivare Radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse Lundberg. Finns här på morgonen mellan 7 och 8. NATO har fortsatt sin utvidgning, som jag berättade igår, med 7 nya stater. Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Rumänien, Slovenien och Slovakien har nu blivit medlemmar. Och det är klart, borta i Moskva så mullrar Vladimir Putin lite och känner att det liksom kommer lite otrevligt nära det här med NATO nu. Och det pågår ju strider, som har berättat, i Pakistan, där man misstänker att Al-Qaidas allra högsta befinner sig, och pakistanska armén har ju satt in resurser mot Al-Qaida där. Och det här sker väl med amerikansk hjälp. Man håller sina elitsoldater där i berget också, men officiellt är det Pakistan som driver kampen mot Al-Qaida. Och där har man nu haft ihjäl säkerhetschefen för Al-Qaida, tror man. Och det är bara någon vecka sedan som Al-Qaida gick ut med ett bandat meddelande till Al Jazeera, där de manade till strid mot Pakistan och chefen Musharraf. Och som jag berättade tidigare var ju Pakistan lite mer i händerna på Kina, och fick bland annat kärnvapen den vägen, och höll på att bli ett allvarligt hot mot demokratin i världen, får man väl säga. Men i och med 11 september så gick USA in och gjorde Pakistan till en allierad. Exakt hur kan man ju undra. Men tidigare hade Pakistans säkerhetstjänst hjälpt till att bygga upp även talibanerna i Afghanistan angränsande. Men nu är det tvärtom. Nu så kämpar Pakistan på västmakternas sida för att försöka rädda demokratin. Men det är klart, man misstänker då att det finns ganska många i Pakistans säkerhetstjänst och i Pakistans militär som kanske läcker uppgifter. Så när de är ute och jagar Al-Qaida nu i Pakistan, så misstänker man att det har gått så dåligt därför att det har läckt uppgifter till Al-Qaida. Och så har vi en efterverkning ifrån, apropå säkerhetschef, eller på att säga, efter sprängningen i Irak av FNs högkvarter där, att nu har FN sparkat sin säkerhetschef i utredningen efter det. Och vad gäller Madrid-sprängningen så har 2 till häktats för de massmorden. Och i Uzbekistan, ett terrordåd som har gett 19 döda, 226 skadade. Och i Sverige så har Bosse Ringholm sagt att vi ska nog ändra på det här med förmögenhetsskatten i alla fall. Men det sa han redan igår, så var ingen riktig nyhet. Och DN berättar att om man motionerar så kan det undvika cancer, men det visste vi väl också. Så det var inga större nyheter från Sverige idag, men det kanske är skönt, det kanske är ett gott tecken. 10 minuter över 7 klockan, god morgon. Det här är Radio Nacka 99,9. 3,1 grader idag med lite sådär blandat sol och blå himmel. Och det kommer vara så hela dagen. Det kommer väl kliva upp till en 10 grader, men lite växlande molnighet om idag. God morgon. Jag ber om ursäkt, vi har lite distorsion på sändningen idag, precis som igår. Jag vet inte vad som var, någonting som hände när datorn blev konstig. Jo, men alltså, jag är inte vaken än. Det här var för sent igår. Vad jag skulle berätta. Jag lyssnade på det här märkliga radioprogrammet Coast to Coast, där de pratade om poltergeist-fenomen. Det var så att folk satt hemma i lugn ro och plötsligt flög det någon sån här konservburk genom hemmet, eller tvålen in i badrummet bara flög in mot väggen, ungefär som någon har tagit och kastat. Och de hade liksom, ja, saker hade flyttats på. Det är sånt där man undrar ibland om man inte hittar någonting, att man flyttar på det här. Och det finns vissa som hävdar att det kan vara gamla spöken rent ut sagt som går kvar i hemmen hos folk och som plötsligt flyttar på saker eller slänger mot väggen eller sådär. Det var en kvinna som berättade, hon kom inte ut ur badrummet för dörren gick inte att öppna. Hennes man stod på andra sidan och drog och plötsligt slocknade ljuset. Så jag menar, kan det hända sådana saker så är det väl för första inte konstigt vad som hände med min dator här igår, att den inte ville riktigt. Och nu att den har ändrat sig igen, att vi har, nu har vi igen åt en minut, 10 sekunders fördröjning och sådär. Så att man får ta lite med ro, man är väl inte så speciellt utsatt. Det är tydligen många som är utsatta för sådana fenomen. Och borta i Amerika så pratas det nu om hur man ska göra med Condoleezza Rice. Hon är alltså säkerhetsrådgivare och det pratas om huruvida hon ska vittna inför den här kommissionen som kollar vad som hände 11 september före och efter. Och hon har inte velat vittna, hon har hävdat till den amerikanska konstitutionen som har delat upp makten. Istället för att splittra folket, istället för härsken och söndra folket, så är det så att den amerikanska konstitutionen fungerar som härsken och söndra, men den politiska makten är då söndrad, åtminstone i tre delar. Och det är så att det ska inte vara för mycket samarbete mellan de olika delarna, men annars ska det finnas vissa checks and balances mellan dem också. De tre delarna är naturligtvis den verkställande makten med producenten och den lags presidenten. Ja, jag har jobbat i radio många år. Och den lagstiftande med kongressen och senaten och den dömande med högsta domstolen. Och då menar en del att om en säkerhetsrådgivare som Condoleezza Rice, som jobbade för presidenten, om hon bara går in utan vidare samarbeta med den lagstiftande församlingen, så är det kanske risk att man har brutit ner en del av de där vattentäta skotten som ska vara mellan de olika delarna. Och jag vet inte, jag kan faktiskt inte bedöma om det är en undanflykt eller om hur mycket det ligger i vad hon säger. Efter 11 september så sades det ofta att de här säkerhetstjänsterna i USA, FBI och CIA till exempel, att de inte samarbetade. Men och då skylldes det på dem att de var ungefär, de är så himla sturska, ska ha sin egna revir. Men det är faktiskt någonting som finns i den amerikanska grundlagen, att presidenten inte får använda sin makt som till exempel militär och säkerhetstjänst hur som helst. Och det här är för att undvika risken för statskupp och för en totalitär stat, så har presidenten inte möjlighet att skicka sina egna soldater in på gatorna i USA eller mot amerikanska medborgare då hur som helst. Så det är faktiskt en viktig skillnad, och därav så har ju även han CIA som är säkerhetstjänsten och FBI som är den civila civilrättsliga nationella polisen, de har alltså inte haft tillstånd att samarbeta hur som helst, just som en del av den här grundlagsuppdelningen. Men efter 11 september så har det här förändrats, och nu finns det betydligt bättre, större, öppnare kanaler de emellan. Det hade alltid funnits, men det har utökats. Och det är naturligtvis bra för terroristbekämpning, men det är alltså en av de saker som har minskat demokratiska uppbyggnaden av USA, som är viktig för demokratins fortlevnad. Så att där har man ett exempel på hur terrorismen åtminstone till del har lyckats koppla ner lite av de demokratiska grunderna i exempel USA och fått det lite mer till en totalitär stat, vilket alltid händer under krig. Det är ju alltid samma sak egentligen, att demokratier är demokratier, och när de utsätts för angrepp så antar de mer diktatoriska former, vilket kriget är, fråga om diktatur. Nej, då är det betydligt trevligare att tänka sig tillbaka till den tid som var, när man inte behövde ta 8.05-tåget in till stan här, utan man kunde gå kvar i sin villa i Saltsjöbaden och liksom bara åka ut till lunchen och måla lite. Ja, som vanligt, jag berättar om Exit och Saltsjöbaden. Det är boken av Lars Westman som jag ska fortsätta att läsa ur här lite senare idag. Och man har pratat om idyllen och de olika konstnärerna, och dagens episod som jag kommer att läsa, den behandlar lite av Lars Westmans egna upplevelser av den vad ska vi kalla det för, vänstervåg som började egentligen på 50-talet och strök in och blev betydligt starkare under 60-talet. Och som faktiskt även nådde ända in i Saltsjöbaden, kan man tänka sig. God morgon, klockan är 16 minuter över 7 på morgonen. Jag heter Lasse Lundberg. Vi är 3,3 grader. Det kommer att gå upp till en 10 grader och växlande molnighet kommer att vara hela dagen. Chockande nyheterna i alla fall att det verkar som Janet Jacksons senaste video inte spelas på MTV. Ja, det här är amerikanska nyheter. Jag vet inte hur MTV finns även här i Europa. Jag tittar aldrig på det. Men Janet Jackson, som alltså verkligen råkar i blåsväder efter den här incidenten på, ja, ni känner till när någon, det var den här, jag behöver inte berätta ens vad det var, men nu spelas inte hennes video på MTV i alla fall. Så det är någonting allvarligt. Trevligt solsken har vi här på morgonen, 7.21 klockan, det här är Radio Nacka. Men tyvärr en tråkig nyhet är att man har hittat oljeklumpar utanför Väddö, eller vid Väddö, i den västra skärgården. Och man misstänker att det är från en ett finskt lastfartyg, eller en boxerare snarare, som tidigare sjunkit, och man har hittat en hel del såna här spridda oljeklumpar där, och det är naturligtvis så att det här är en fara för fågellivet där. Och Sverige kommer faktiskt skicka fler soldater till Kosovo, får vi reda på också. Annars måste jag säga, det är inte mycket nyheter från Sverige, och det är egentligen skönt. Det är tyvärr så det fungerar med nyheter, och för er som inte har lyssnat tidigare, vad jag försöker göra med det här programmet är att undvika det här vanliga nyhetschattret och sensationen där man tar ut någon liten detalj. Jag skriker, nu är det värre någonsin. Utan jag tycker man, när man ser nyheter så brukar man kunna se de lite större sammanhang. Lite, jag tycker det är viktigare att ge lite bakgrund och lite sammanhang, för att annars blir ju nyheter lätt att det är en evig radda och chocker bara som slängs på en hela tiden, att nu är det värre än någonsin. För att tyvärr så har alltså mycket av journalistiken i Sverige som inte är kommersiell, den har också blivit kommersiell. Varför vet jag inte riktigt. Även Sveriges Radio, Sveriges Television har ju sjunkit in i någon form av kommersiellt tänkande när det gäller nyheter. Och det började i och för sig långt innan vi fick kommersiella medier i Sverige. Och det ligger kanske i vissa journalisters på något sätt drift det här, att de vill göra någonting fantastiskt och berätta en alldeles speciell story. Nu är det så hemskt. Men jag vet inte om det är bra det här med de här ständiga chockerna och ständiga sensationshysterin. Det är ju inte lika allvarligt som ett Aftonblad är naturligtvis. Men det är faktiskt intressant här tycker jag, när man kan se lite sammanhang och gå in lite på bakgrunden till nyheterna. Så det är någonting som jag försöker göra här i alla fall. Min begränsade kunskap. Så att om du vet mer, om du kanske säger, tycker jag säger någonting som är fel eller har missat någonting, får gärna ringa in på 08 716 4417. Det är 08 716 4417. Stunden på hela dagen. 7.25 är klockan snart. Det här Radio Nacka 99,9. Vi har 3,7 grader. I alla fall där termometern sitter i solen. Jag vet inte om det verkligen är 3,7 eller om det är glädjemätaren igen. Men det kommer kliva upp till en 10 grader då, växlande molnigt under hela dagen sådär. Och igår så berättade jag hur Lars Westman, som växte upp i Saltsjöbaden, hade börjat inse att det finns ett liv utanför Saltsjöbaden, och han började inse att det är en borgerlig idyll han växte upp i. Han började se att men det finns ett liv utanför, och han började nästan tänka, tänk om han hade växt upp där och fick liksom arbeta sig upp och komma hit till Saltis utan att ha alla de här bindningarna från när man var barn ungefär. Så. Och det är alltså Lars Westmans Exit och Saltsjöbaden som jag brukar läsa högt ur varje morgon här. Tills den tar slut. Och ska jag börja på en ny bok om Stockholms historia. Det ska bli intressant. Men det kommer vi till sen. Så Lars Westman berättar att allt gick ut på att bryta ner det gamla. Det var antingen eller. När han berättar att han läste arbetarförfattarna och liksom nästan avundades dem att han inte fick göra samma vandring. Det fanns inga romaner och många män som bröt mot borgerligheten och förnekade de värderingar som höll ihop den. Så gjorde man bara inte. Inte ens i Olle Hedbergs böcker. Så där, ungefär slutade vi igår. Och nu tänkte jag fortsätta ur Lars Westmans bok Exit och Saltsjöbaden. Hertzman Erikssons hus var ett underbart andningshål. Eller som ett väntrum dit vi gick varje kväll medan vi väntade på vad som skulle hända i livet. Ska du gå till Hertzmans nu igen, sa våra föräldrar. Pappa Bo satt och läste mitt på golvet, avskärmad från trafiken av alla unga människor, inklusive hans egna. På kvällen innan han somnade matade han ett par möss med ostbitar liggande i sängen. Mössen kom fram ur ett hål i väggen bakom bokhyllan. Han var ingenjör och tjänsteman, men hade en enorm status som före detta blandarredaktör. En gång hade han middag för Mem och de andra gamla blandarstjärnorna. Han bjöd dem på semlor och brännvin, inget annat. Vi barn fick äta upp semlorna. Hans fru, Merit, var känd psykolog med idéer om barns frihet som var rena dynamiten där ute. För henne var vi den nya människan som skulle komma. Annars verkar alla i släkten vara inställda på att bli skådespelare. Mostrar, kusiner, syskon. Var de inte skådisar själva så var de gifta med skådisar. Marianne och Monica och Gunnar Nilsen, Erik Hell, Peter Lindgren, hur många som helst av landets mest begåvade. Men de som inte blev skådespelare hade drömmar om att bli det och har fortfarande. Varför blev Tom aldrig skådis? När Los dotter Pernilla växte upp och blev Ingmar Bergmans nya stjärna, Pernilla August alltså, såg jag det bara som en bekräftelse på en hel släkt systematiska, obönhörliga inriktning med arv och miljö och längtan i en ogripbar blandning. De själva betraktar den här beskrivningen som rena nyset. Helt nyligen försökte jag få släktens alla skådisar att ställa upp på en tidningsbild. 14 stycken fick jag ihop. De flesta lovade att ställa upp, några motvilligt. Lou som skulle ta bilden på Dramatens stora scen var lite plågad. Jag kände att alltihop var fel men envisades. Allt för ett bra scoop. Det blev inget. Pernilla, huvudpersonen i mitt scoop, ställde inte upp. Ja, god morgon, det här och du nackar, klockan är 7.29 och heter Lasse Lundberg, läser högt ur Lars Westmans Exet och Saltsjöbaden. Jag blev modernist men gav hemlig dispens åt Oscar. Jag tog in honom i det moderna konceptet, ihop med Charlie Parker och konkretisterna och Olle Bonnier. Bopmusik, modern konst och den nya poesin, det var bara att välja sida, för eller emot. Det var en paketlösning där politik också ingick, fast inte den vanliga partipolitiken. Sossarna räknades liksom inte, även om vår kompis Per hade en farsa som var sosse, fast han var borgare och vinimportör. Skulle man vara något skulle vara anarkist eller syndikalist. Jag tror Exit var syndikalist. I alla fall hade han... Oj, nu måste jag vända det efter hans kassett. Vänta, ska vi se. Sådär, ursäkta mig. Jag läser högt till Lars Westmans Exit och Saltsjöbaden. Klockan är 7.29. Det här är Radio Nacka. Exit var alltså syndikalist, har vi fått reda på här. Exit hade suttit på tåget och läst högt ur syndikalisternas tidning Arbetaren för min pappa som satt i fullmäktige för högern. Den här tidningen Arbetaren verkar intressant, sa min pappa. Jag höll på att dåna. Jag började köpa Arbetaren. Sakta men säkert drev jag mig själv ut ur paradiset. Och ändå fanns det knappast något organiserat tryck mot vår generation om man jämför med hur det blev 10 år senare med upproret i mitten på 60-talet. Deras grupptryck var tyngre. Vi slapp dras in med hull och hår. Våra gräl om Vietnamkriget var ändå vuxna människors gräl. Sluta bråka, sa tjejerna som nu var unga fruar. Skål, sa någon och började berätta gamla saltishistorier från vår ungdom på 50-talet. Nu så här efteråt framstår 50-talet som en underbar lucka i historien. Allt var möjligt. Alla kurvor pekade uppåt. Eller en mån vi brydde oss om några kurvor. Samhället var överblickbart. Reklamen hade ännu inte tagit greppet om ungdomskulturen. Reklamen sysslade bara med tvättmedel, inte musik eller konst eller kärlek. Och det fanns bara ett tvättmedel. Tvättmedlet hette surf. Och det fanns hur mycket jobb som helst. Det var bara att knalla in någonstans och anmäla sig. Vilken idyll, Lars Westmans Exit och Saltsjöbaden. Jag måste ta en liten paus här. Ja, det låter som en idyll, måste jag säga. Verkligen. Godmorgon, klockan är 7.31. Det här är Radio Nacka, 99,94 grader utanför fönstret. Och vi kommer att få en 10 grader av växlande molnighet idag. God morgon. Thank you. morgon, det här är Radio Nacka 9,9. Jag heter Lasse Lundberg. 7.39 klockan och 4-5 grader utanför fönstret har vi. Det kommer gå upp till en 10 plus grader. Och man kan även höra den här sändningen på internet, radiolars.com. Jag kollar just det, där verkar vara 2 minuters fördröjning. Ja, det här, jag vet inte vad som händer. Det här med tekniken är krångligare. Om det är poltergeist eller vad det än är. Nej, men då var det trevligare förr, när de liksom bara hade böcker om vanlig telefon utan telefonsvarare ens. Och TV hade börjat sända lite försiktigt ifrån Nacka där, och det var en kanal, svartvitt och sådär. På något sätt var det väl enklare då, eller är det som man bara tänker sig? Lars Westmans bok Exit och Saltsjöbaden beskriver lite av idyllen i Saltsjöbaden, där man kan då som nu 2004 drömma sig tillbaka och tänka, ja, trevligt det var. Och Lars Westman berättade nyss hur den här vänstervågen började lite lätt redan på 50-talet men inte hade tagit fart, och hur lätt det var att få jobb. Det fanns hur mycket jobb som helst, skrev han. Det var bara att knalla in någonstans och anmäla sig. Men så fortsätter jag boken här. Journalist var fortfarande svartlistat, jag försäkrar. Men fotografyrket hade äntligen fått konstnärlig status, med ett ben i varje läger, som arkitekterna. Reijo och Lou och Per blev fotografer. Reijo fick till och med jobb på SF hos Ingmar Bergman. Han lånade en kamera på SF och gjorde en film om Saltis. Ja, det handlar mest om tjejerna där ute, och är därmed ett oskattbart dokument. Vi börjar sitta på Freden och missa sista tåget hem. Vi lyftade och gick sista halvmilen på spåren medan solen gick upp över Duvnäsviken. Livet låg framför oss. Vad fanns bakom den här kurvan? Och samförståndet höll oss i sitt milda grepp. Exet var ett tungt argument för att man skulle ha Saltis som bas för ett fritt liv. Han målade brusande, framvällande nya livet, storstaden, Slussen med sin trafikmaskin, Katarinahissen med hela Stockholm bakom, Paris byar i Norrland, hela världen. Saltsjöbaden hade verkligen inte bromsat upp och idealiserat honom. Man visste antagligen knappt att han bodde i Saltis. Några bilder hemifrån trädgården hade han gjort, en med sin son Sverre vattnande gräsmattan. En bild av huset och trädgården med kyrkan uppe i ett hörn. Men det var allt. Drog han inte iväg ner till Söndrum på somrarna kanske? Drog inte alla målarna iväg på sommarlov, inklusive Marja? Det var för lummigt här ute. Någon av målarna sa, den här jävla spenaten kan man inte måla. Den enda som klarade idyllen var Oscar. Han såg någonting annat bakom, någonting som handlade om den stora planen. Men han räknades liksom inte. Några av våra tjejkompisar sökte in på Konstfack och fick ihop de många poeter och målare som kom ut ibland till Saltsjöbaden och med överseende beskådade oss töntar som gick omkring här ute. Och omvänt var vi ytterst misstänksamma mot dem. Vad såg Li och Bittan hos de där typerna? Lars Forssell var ute en sommarnatt på en fest hos Hertzman Erikssons. Han var några år äldre än oss, kanske 23, men redan berömd. Jag hade läst någonting av honom som slagit klorna i mig, samtidigt som jag värjde mig. Läs någonting, sa jag till honom. Vad ska jag läsa från de där barnungarna, tänkte han antagligen. Så läste han den här. Jag glömmer det aldrig. Klockan var 4 på morgonen. Solen var på väg upp över Baggen. Klar låg himlen över viken. Solen stekte hett. Och vid Haga ringde Hagas gälla vällingklocka 1. Brunskogs kyrka stod och lyste som en bondbrud grann och ny. Över björkarna vid Berga som ett hattflor på en herrgårdsfröken seglade en sky. Det lät som en målning av farbror Oskar. Den där har inte du skrivit, sa jag. Nej, Fröding, sa Forssell. Sen läste han några egna dikter som jag fattade med en gång. Fröding hade öppnat vägen för dem. Och Forssell hade öppnat vägen för mig. Fast varken han eller jag visste om det. Ja, nu får jag sluta för idag. Det är Lars Westmans Exit och Saltsjöbaden som jag läser högt ur här varje morgon. Det är intressant. Och nästa bok blir den om Stockholms historia. Vi ska se, vad heter den nu? Va? Den heter Stockholms historia. Jag ska bara gå och hämta den här. Ska vi se. Det är en annan Lars. Värst vad mycket Larsar det var här. Lars Eriksson har skrivit boken Stockholms historia under 750 år. Som jag tänkte börja med. Den är, ser tjock ut här. Vi ska se. Den är alltså på 400 sidor. Nej, inte riktigt. Det är lite sån här, vad heter det? Lite referenser på slutet. Nå ja, 350 sidor i alla fall. Så att det blir någonting att jobba på morgonen. God morgon, det här har din Nacka 99,9. Och vad har hänt i stora världen? Vi har, alltså, solen blir så irriterande så jag får ta upp fönstret här. 4,5 grader kommer att gå upp till en 10 grader idag. Och NATO har nu formellt utvidgats med 7 nya stater. Det är Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Rumänien, Slovenien och Slovakien som har kommit in i den stora NATO-familjen. Och det här gör att Vladimir Putin undrar lite borta i Moskva. Vad är det här för någonting? Det är som att liksom allting har vänts om. Förut var det Moskva som styrde de här staterna med järnhand. Nu har de... Ja, jag ska inte säga att de styrs ifrån från Washington med järnhand direkt. Det har betydligt större frihet. Men saker har förändrats. Som jag berättade i en annan sändning här. Ett av alla de fruktansvärda terrorattentat som var i Irak bekämpades faktiskt av gamla Spetsnaz-soldater. Spetsnaz, det var de här sovjetiska elitsoldaterna som fanns, som skulle då, ja, till exempel gå in i Sverige och ha ihjäl svenska jaktpiloter på första dagen av en invasion. Innan de hann åka och mobilisera sig och bara ge sig upp och flyga, så att de här Spetsnaz-soldaterna gick runt och spelade konststuderande. De spelade alltså unga konststudenter. Och ibland gick de runt, det är väl ett fall som är känt, när de gick runt och sålde tavlor. Och det var lite misstänksamt, för att man kom på sen när man utredde det här att de här tavlorna var massproducerade i Hongkong. Och det var helt enkelt så att de var inte unga konststuderande som gick runt och sålde tavlor, utan det var ett Spetsnaz-folk ungefär. Jag vet inte om det var exakt det förbandet, det kanske jag tog i här, det fanns ju så många olika specialsoldater. Men vitsen var att i en invasion så skulle de ha helt svenska jaktpiloter på första natten. Så de gick runt och gick hem till dem, ringde på hemma hos dem på lördagarna när de var hemma eller sådär. Och ringde på och ville sälja tavla. Och då fick de ju se hur huset såg ut där de skulle ta sig in på natten under invasionen och ha ihjäl den här soldaten. Den här svenska jaktflygaren. Då fick de se hur huset såg ut. De kunde se ungefär vad sovrummet nog låg. Om det fanns en hund hemma som skulle bara skälla eller inte. För den måste man ha ihjäl först innan den väcker alla. Och så skulle de då kunna ta sig in där och förmodligen strypa, kanske med någon snara, strypa ihjäl de här svenskarna. Eller möjligen skjuta med någon ljudisolerad vapen eller något. Och varför berättar den här långa historien? Det är för att de här Spetsnaz-soldaterna som fanns bland runt Östersjön, de och deras arvingar har nu skickats ner till Irak. Så de finns faktiskt i Irak som en del av koalitionen där. Och för ett tillfälle sen när Al-Qaida skickade någon sån här lastbil full med dynamit mot den här förläggningen, så var de ganska snabba på hugget, de här gamla Spetsnaz-soldaterna, och lyckades skjuta ihjäl den föraren av den bilen som närmar sig förläggningen. Det var så meningen att Al-Qaida skickade en sån här bil med sprängmedel som skulle spränga sig in där. Sen skulle komma en andra bil, och det kom en andra bil också. Men den lyckades de här för detta Spetsnaz-soldaterna också skjuta ihjäl föraren på. Så att Al-Qaida fick inte så stor effekt som de hade velat med de här två exploderande bilarna i Irak. Och det här skedde väl för det är väl någon månad sedan. Och det är ganska intressant att de här elitsoldatstyrkan som ingick i Sovjets krigsmaskineri nu då har hamnat på andra sidan. Det är ganska intressant. Och ingår i koalitionen nere i Irak. Så visst har världen förändrats. Och egentligen är det inte så konstigt, för det fanns ju alla satellitstaterna i Östeuropa. Det fanns ju ett stort motstånd mot Moskva naturligtvis, men det var inte så mycket att välja på. Så att de nu har verkligen välkomnat det här med att kunna komma in i NATO kan man förstå. De har ju sett förtrycket på nära håll. Och de är de starkaste NATO-medlemmarna, skulle man ju kunna säga. För de har ett färskt minne av hur viktigt det kan vara att försvara sig. Så då är det bara Ryssland kvar. Och där är man då lite misstänksam till NATOs utvidgning. Men riktigt så enkelt är inte den politiska kartan idag. Ryssland är ju hotat av terrorismen också. Och det är ungefär samma Al-Qaida, skulle man kunna säga lite slarvigt, som även hotar Ryssland naturligtvis. Och i Uzbekistan var det nyligen terrordåd, 19 döda, 26 skadade. Och var det terrordådet i Madrid så har ytterligare två personer nu häktats. Och FNs säkerhetschef fick sparken efter terrordådet mot FN i Irak tidigare. Ja, det var väldigt mycket terror. Väldigt mycket terror på kartan här, och det är väl en nyhet som vi kommer få leva med under överskådlig tid framåt. Och det är klart, det kan vara lite svårt att veta hur starka de här terroristerna är egentligen. Det var ju så att på gamla, höll på att säga gamla goda, det menar jag, att på gamla kalla krigets dagar så gick mycket av spioneri. Det gick ut på att liksom kolla hur starkt det är sovjetmakten egentligen, om man räknade missiler och man kollade radaranläggningar och man lyssnade på radio. Hur många trupper har de och hur många tanks? Det var mycket jobb att gick ut på det. Men dagens fiende Al-Qaida är betydligt svårare att hitta. För det är, Al-Qaida är en väldigt lös sammanhållande organisation. Det finns några brains som förmodligen gömmer sig kanske i bergrum i Pakistan. Och deras säkerhetschef, Al-Qaidas säkerhetschef, om man nu kan kalla det för det, han blev dödad nyligen i ett anfall. Men Al-Qaida består alltså till stor del av ideologiskt sinnade unga män kanske, som är beredda att få direktbiljett till paradiset genom att massmörda en mängd icke-fidella. Så det är en ganska lös sammanhållande organisation, och det är ingen riktig organisation, utan det finns flera sådana ungdomar som är intresserade av att komma till paradiset med 72 jungfru och så vidare, som då anmäler sitt intresse. Det finns fler sådana intresserade än det finns Al-Qaida-folk som kan ge dem bomber och planer och lite sånt här. Så det är mer av en massrörelse, skulle man kunna säga. Och den finns spridd så gott som över hela världen. Jag såg som lite tragiskt det här. Jag har försökt att följa ända sedan 11 september och sen. Vi har ju många, många muslimer här i väst. Och de har varit oroväckande tysta om det här. Och jag hörde, det var en muslim från Kanada som berättade igår, eller förrgår blir det väl, på C-SPAN. Hon har skrivit en bok som heter The Trouble with Islam. Och hon är muslim, och hon berättar att enligt hennes idé så är det väldigt många av muslimerna i väst som är rädda för att uttala sig. De är rädda för persecution, som hon uttryckte det. Och vågar inte riktigt protestera. Och jag vet inte hur det ligger till med det där. Jag kan väl tänka mig att det kanske stämmer. Men det kan också vara så att de muslimska länder vi har ingen tradition av demokrati och yttrandefrihet och att folk talar ut och sånt där. Och möjligen är det den här kulturen som gör att vi inte har hört någon stark reaktion ifrån muslimska krafter i väst mot terrorismen. Och det är mycket här som är lite okänt för oss i väst. Vi kan inte så mycket om, alla får tala om mig själv, kan inte så mycket om islam, mer än att det är det tredje steget till de stora världsreligionerna, judendom, kristendom och islam. Men det är väl en hel del av kulturen i länderna som påverkar också. Och jag tycker, jag har undrat över att man inte har hört mer protester mot olika muslimska ledare i västvärlden mot terrorn. Det har varit väldigt tyst därifrån och är fortfarande. Och just nu tycker jag det är lite svårt att säga var vi står i det här kriget mot terrorismen. Hur mycket det kommer utvecklas, hur mycket det kommer fortsätta, eller om det kommer vara någon form av sån här ställningskrig i många år framöver. Och till skillnad från andra världskriget så kommer det inte bli någon form av fredsdag som 1945, när man kan säga att kriget är över, utan på sätt och vis ser det lite mer som som brottslighet som man aldrig riktigt kan säga tar slut, utan som fortsätter. Det kommer väl vara lite mer så att det kommer rulla på. Och man kan också komma ihåg att Al-Qaida riktar ju stora delar av sina krafter mot muslimska länder som man anser inte har riktat in sig i ledet och inte är nog rabiata. Och jag har haft väldigt många terrorattentat mot just muslimska länder. Och vad gäller Spanien nu, som efter terrorattentatet så att säga böjde sig och sa vi ska ta hem trupperna från Irak 30 juni. Där kan man också fråga sig vad som är liksom, som är bäst där. Al-Qaida såg ju då att det lönar sig verkligen att utföra terrorattentat för att de kan ändra politiken i ett land. Och då kan man ju fråga sig, innebär det att de kanske undviker att göra attentat mot ett USA till exempel som är mera stridsberett? För nya attentat i USA kommer ju bara öka stridsviljan mot Al-Qaida. Men så var det inte i Spanien. Och jag vet inte, det kan man ju fundera över om vad det här innebär för Spanien att de nu backar och tar hem trupperna från Irak. Blir det säkrare i Spanien eller blir det tvärtom att de lockar till sig mera terrorism för att de har visat att de är beredda att spela med? För det kommer ju naturligtvis bara nya krav. Och en sak som jag inte har sett i svenska media men som det har pratats om i utländska media, jag brukar mest följa amerikanska media ganska mycket på internet, det är det här med att islam tidigare hade ganska starkt fäste runt hela Medelhavet. Ja, nu går vi tillbaka till 1400-talet ungefär, men och en del menar att ur Al-Qaidas synpunkt så är Spanien ett viktigt symboliskt mål att försöka återta Spanien som var en av de baserna för islam på den tiden runt Medelhavet. Och jag vet inte, med tanke på den medeltida inställning som finns hos till exempel en Osama bin Laden, så kanske det är en viktigare punkt i det hela. Jag menar, vi som lever i Europa brukar väl se Spanien som en del i det moderna EU, helt enkelt. Men det kanske inte så Al-Qaida ser. De kanske ser Spanien som någonting speciellt. Ja. Och nu ska jag säga något elakt. Kanske var det därför Jan Persson inte brydde sig om att åka till Spanien. På begravningen nyligen. Han tänkte, ja, Spanien kan vi losa. Nej, så var det nog inte. Det tar jag tillbaka. Det menar jag inte. Men jag har faktiskt en tanke som dyker upp i min konspiratoriska skalle. Men det här är Radio Nacka 99,9. Klockan är 7.57. Vi har, nu pekar termometern på 7,8 grader. Men som sagt, den sitter i solen som lyser ganska. Solen lyser genom en tunn slöja av moln. Så att det, jag vet inte, det är inte så här klart rent solsken. Och det är tunna vita slöjor uppe på himlen av molnhet på den annars blåa himlen. Och så kommer det förbli hela dagen. Växlande molnhet, klart till halvklart. Hela dagen och hela kvällen. Och du kommer kliva upp till en 10 grader under dagen. Det här är Radio Nacka. God morgon. Snart dags att runda av här och göra en andra andra tunna med kaffe och dricka. Klockan är strax 8. Det här är Radio Nacka. Ansvarig utgivare, Radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse Lundberg. Tillbaka varje vardag 7-8 på morgonen. God morgon. Klockan är strax 8.
Klockan är 08.00. Du lyssnar till Radio Nacka.